livet efter döden. Och jag tänkte vi ska läsa några bibeltexter och så titta på lite grann vad Bibeln säger om det här. Det är inte alldeles enkelt att förbereda, för det är inte så solklart allt. En del är solklart, men inte allt är solklart. Men jag tycker det är intressant att gräva i det här en del. För några dagar sedan satt jag och tittade på YouTube, och då var det en diskussion där, eller ett samtal kan man säga. Och även man fick ställa frågor, och det var Katarina stiftelsen i Stockholm som anordnade det här. Och det handlade om just det här nära döden upplevelser. Och det var en psykolog med, det var en teolog och det var en läkare som var med också. Och de här tre personerna var väldigt eniga i mycket. Det var lite detaljer kanske man inte höll med varandra om, men man var eniga om att det här, det fanns någonting som heter nära döden upplevelser och man var väldigt öppen för vad det kunde vara. Ingen var uttalad ateist, utan psykologen sa bland annat att han var agnostiker. Teologen utgår ifrån att han var troende, trodde på Gud. Och läkaren är inte helt säker på heller om man var troende eller agnostiker. Det vill säga att inte man vet om det finns någon Gud. Men det var väldigt intressant att lyssna på det här. Jag läste lite grann tidigare också om en undersökning som var gjord i USA om det här med nära döden upplevelser. Och det var från 1982, så den har några år på nacken, en gallupundersökning. Och den visar att 8 miljoner amerikaner hade haft erfarenhet mer eller mindre av detta på något vis. Alltså erfarenheten att man hade upplevelsen nära döden, att man lämnade sin kropp på något sätt. Och de upplevelser, de kännetecknas av personer som personer som medicinskt sett varit döda, men de har kunnat uppväckas sedan. Man har inte varit helt död, alltså hjärnan har ändå fortfarande fungerat. Det är ingen som man vet som har kommit tillbaka när man har varit helt död, så att säga. Det är därför man kan diskutera om det är hjärnan som spelar ett spratt eller om det är en verklighet. Och här finns det lite olika uppfattningar om det, naturligtvis, hur det ligger till. Redogörelserna visar i alla fall häpnadsväckande stora likheter hos de här människorna som har upplevt detta. Många berättar om en avlång tunnel, en avlång öppning eller en tunnel. Och så är det berättelser om kärlek och så att man möter ett ljus längst bort i tunneln. Och det är vanligt, alltså förekommande. Skildringar av möten med människor som tidigare dött också förekommer ofta. Många mött en ljusgestalt på andra sidan. Kan vara lite olika vilken religion man tillhör. De kristna ser ju det som Jesus. En hindu menar att man möter Krishna på andra sidan. Till exempel, man lägger in olika tolkningar. Den här ljusgestalten visar ofta då den döda både mörka och ljusa delar av livet som varit. Och den döde får se hur andra har upplevt vad han har sagt eller han hon har sagt eller har gjort. Så det är på något vis en slags rannsakan över sitt liv också. För en kristen så är det intressant det här. Det stärker ju ens tro. Det säger jag själv i alla fall när jag läser sånt här, att det finns någonting på andra sidan, även om det är mycket som är osäkert. Vad är verkligt och vad är psykologiskt, bara att hjärnan spelar ett spratt. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte det här som jag som kristen bygger min tro på. Absolut inte. Om det i framtiden skulle visa sig att det här inte är sant, alltså att det bara att hjärnan spelar oss ett spratt, så tappar jag ju inte tron för det. Utan våran tro och som Bibeln talar om uppståndelsetron, den går inte att rubba. Hur än de här upplevelserna skulle visa sig sanna eller inte. Det är inte det jag grundar min tro på. Men på något vis så stärker det ändå min tro när jag läser det här. Jag vet inte hur du tänker och hur du upplever. Ett kännetecken på att man blivit lite äldre, det är ju att man börjar läsa dödsannonser. Det kanske är från 50 år och uppåt så börjar man det. Jag vet inte, jag gjorde kanske inte så mycket när jag var yngre, men från 50-årsåldern i alla fall så läser man väldigt mycket dödsannonser. Och det är väl ett tecken på att man blivit äldre. Det finns en berättelse om den lilla tjejen, 6-åriga Sara, som satt och läste dödsannonser i DN, i Dagens Nyheter. Och hennes farmor säger så här att det var väldigt var många som är döda idag, för det var fullt av dödsannonser. Och Sara svarar blixtsnabbt: ja men farmor, alla är inte döda. Här är det en som bara är avsomnad. Så man kan ha lite olika uttryck och tankar inför det här också. Döden. Det finns olika syn på vad som händer efter döden. En del människor menar att det bara är slut. Det blir liksom tyst. Och jag har träffat en del människor som resonerar så. Det är ingenting annat. Man tror att det blir bara slut. En annan syn som finns i andra religioner, i österländska religioner, är reinkarnation eller återfödelse. Hinduismen och buddhismen har ju det. Ett evigt långt kretslopp, bara om man föds på nytt och så blir man något annat i nästa liv. Det har gjorts om en del och moderniserats och gjorts till en västerländsk version som man finner inom New Age-rörelsen. Då har man ändrat på det så man ser det som något positivt med återfödelsen eller reinkarnationen. Inte negativt som i de österländska religionerna. Så det är omgjort till en västerländsk form. Det finns många människor som tänker så att det som sker efter döden, jag lever vidare i ett annat liv. Många människor tänker också att man lever vidare som en ande i nästa liv. Och det här är ju vanligt också i våra sammanhang. Jag ska komma till det där lite mer alldeles strax. Vad säger Bibeln, den kristna tron, om det här med döden och vad som händer efter döden? Jag vill säga det först, och det ska också återkomma lite grann, men det finns inga detaljer egentligen vad som händer i dödsögonblicket. Det står inte mycket om det, och Bibeln är inte alldeles tydlig där. Det måste man nog erkänna. Det är inte alldeles solklart. Det finns uttryck som dödsriket. Det finns uttryck som paradiset. Det förekommer. När man läser det gamla testamentet, när människor dör, så står det att de gick till vila hos sina fäder. Det är ett vanligt uttryck. Men det står inte så mycket om vad som händer i själva dödsögonblicket. Men någonting som Bibeln är väldigt tydlig med och talar mycket om, det är framtiden och det kristna hoppet. Och i Filipperbrevet 3, 20-21 ska vi läsa följande. Och det är Paulus som skriver det här. Och han säger: vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin helighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vårt hemland är himlen, säger Paulus. Det fanns en biskop på 200-talet som också blev martyr. Han heter Cyprianus. Han säger så här, eller sa så här: detta att vara kristen är att tro och hoppas. Det är att vara kristen. Att tro och hoppas. Dietrich Bonhoeffer, han var en teolog som satt i koncentrationsläger under slutet av andra världskriget. Han blev avrättad innan krigsslutet. Och innan han går till avrättningen, han hängdes, så säger han till sin medfånge så här: detta är slutet, men för mig är det början på livet. Vad trosvisst. Och det är många människor som har uttryckt en sån trosvisshet när de har närmat sig döden. För man har varit helt säker, helt förvissad om att döden inte är slutet. Det finns något annat. Och deras hemland var himlen. Och det är det som Bibeln talar om mycket. Att för den kristne så är vårt hemland himlen. Det fanns en tjej som hette Alicia som jag läste om. Hon var 15 år. Hon led av en obotlig sjukdom och hade bara några månader kvar att leva. Hon visste att hon skulle dö. Och en person som har skrivit ner det här frågar: hur klarar du av det här, Alicia? Då säger hon så här: jag vet vart jag är på väg, säger den här 15-åriga tjejen. Frågeställaren kommenterar senare i den här boken och resonerar med sig själv. Var hon naiv, Alicia? Nej, hon hade redan lidit mycket. Hon visste vad som väntade. Det hon sades föddes inte ur någon ytlighet eller omognad. Hon visste vad kungar och presidenter inte vet. Hon visste vart hon var på väg. Även en ung tjej kan veta vart hon är på väg. Bibeln talar om himlen en hel del. Men det är i bilder. Det är väldigt svårt att kanske greppa alltid när Uppenbarelseboken skriver om himlen. Vi har lite svårt att associera många gånger. Jag brukar tänka så om himlen att det är ju ändå en plats där det är total avsaknad av ondska. Det finns ingen ondska. Och allt det positiva och goda som finns på den här jorden, det är en liten försmak av himlen. För många år sedan fick jag tag på en bok som är väldigt rolig och dråplig. Det är kanske några av er som har läst den här, Adrian Pless dagbok. Adrian Pless hemliga dagbok. Men sen är M-et inom en parentes och heliga dagbok. Han resonerar mycket om vad som händer i kyrkan och sådär. Man får gott skratt ofta. Och han hade ångest, skriver han. Han var engelsman. Och det visar sig snart i berättelsen här. Han hade ångest för att han tänkte så här att himlen, alltså han ville inte dö. Han tänkte mycket på döden. Han hade hört om det här med att det finns en himmel och att Jesus ska komma tillbaka i kyrkan och så här. Men han ville inte dö. Han ville leva vidare. Så han hade ångest. Han tänkte så här att himlen är nog antagligen som en förmiddagsgudstjänst, men i evighet. Så han hade lite jobbigt. Men så var han i kyrkan och så hade de ett besök av en gästande talare, och han var väldigt jordnära. Han var från en helt annan tradition och sådär än han var van vid. Och det var frågestund, och då frågade han så här, då frågade Adrian så här, eller han kommenterade till den här föreläsaren då, att jag vill inte dö. Och då funderade den här föreläsaren lite grann. Och då förstår han att Adrian har väldigt mycket jobbigt med nästan lite ångestkänsla inför detta. Med himlen och evigheten och så. Då frågar han så här: vad är det bästa du vet? Det du är mest intresserad av här på jorden. Och här kommer det fram att han är engelsman. Och så säger han: cricket. Det gillar han. Och tänk dig då, säger den här föreläsaren då, att du är på en match. Och ni utklassar Australien i cricket. Kan det vara någonting som är det bästa du kan vara med om? Ja, säger han. Det skulle vara helt underbart och helt fantastiskt att vara med på en sån upplevelse. Och då säger den här föreläsaren att skulle Gud ha förberett något som är mindre underbart än att vinna en cricketmatch eller vad som helst här på jorden som vi älskar och upplever så fantastiskt? Skulle himlen vara någonting som är mindre fantastiskt än det? Nej, så är det ju inte. Utan det Gud har förberett, det är så mycket större än någonting som vi kan uppleva eller ens fantisera om här på den här under vårt liv här på jorden. Och det är förlöst också, Adrian, säger han. Och hans kompis, han viskar till honom där han sitter i bänken att den där pastorn, han verkar ha en trevlig Gud. Ja. Det var inte riktigt vad han hade hört i kyrkan innan. Ja, men så är det att det Gud har förberett, det kan vi inte föreställa oss här. Utan det är, om du tänker någonting som du riktigt tycker är helt underbart, det bästa du tycker om att göra, men tusentals gånger större och bättre, det är vad himlen är. Jesu återkomst är ju någonting Bibeln talar om också. Det hinner vi inte gå in på mycket, men jag vill bara att vi ska läsa från andra till Timoteusbrevet 4, 6-8. Då står det så här. Och det är Paulus som säger detta också. Andra Timoteusbrevet 4:6-8. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Det fanns en längtan hos Paulus efter Jesu ankomst. Hans hemland var himlen, som vi läste om tidigare. Det är också någonting Bibeln talar mycket om, Jesu återkomst. Och sen talar Bibeln också om uppståndelsen, domen och att allt ska återupprättas. Det är också väldigt mycket i Guds ord om det. Återkomma till det alldeles strax också. Vad händer omedelbart efter döden? Vi var inne på det och vi sa att det är inte så där alldeles tydligt i Bibeln när det gäller det. En person engagerad inom New Age-rörelsen, alltså nyandlighet, sa så här. I livet efter detta kommer vi alla att vara andevarelser, människor utan kroppar. Och det är ju inte så kontroversiellt kanske vi funderar. Hur tänker du där? Var det en felaktig lära eller hur tänker du? Hur tänker man? Ja, en liten utmanande tanke. I livet efter detta kommer vi vara andevarelser utan kroppar. Kan fundera på det lite. Bibeln är som sagt inte alldeles tydlig här. Men i Filipperbrevet 1:2-3 så står det så här. Filipperbrevet 1:23. Det är Paulus som skriver. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Så Paulus, han längtar efter att bryta upp. Dels längtar han efter Jesu återkomst. Han har sitt hemland i himlen, säger han. Men han har också mycket väl tänka sig att dö faktiskt. Och han visste ju att han skulle bli martyr. Det hade ju Gud sagt till honom innan. Det berättade han också. Om att han visste att snart kommer hans liv att vara slut. Han längtade efter att bryta upp för att vara hos Jesus. Lukas 23:43. Vad säger Jesus till rövaren, den ene rövaren där? Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och det är ju mycket strax då när han skulle dö. Det vi vet, det Bibeln är tydlig på, det är att den som dör i tron på Jesus är helt innesluten i hans kärlek. Man kan dö i trygghet och förvissning att man är tillsammans med Jesus. Man är innesluten i hans kärlek. Samtidigt är ju döden en väntan på uppståndelsen, på kroppens uppståndelse. Där kan jag tänka lite grann att vi har tappat lite. Vi förstår inte alltid det här med varför ska det komma en kroppslig uppståndelse när jag är död. Det räcker väl att vara en ande och sen är allt klart. Men Bibeln trycker inte på det, utan Bibeln trycker på den kroppsliga uppståndelsen. Det är viktigt att komma ihåg. Det tror jag vi har tappat någonting i kyrkan och i undervisningen. Vi förstår det inte riktigt hur det fungerar och varför det behövs en kroppslig uppståndelse. När man ändå är död så är man ju med Jesus. Vi ska titta på det snart bara lite grann. Döden, man kan ju tänka att det kan vara lite innebära lite olika. Och återigen, det är inte så tydligt vad det innebär. Men det är ingen långsam väntan, för tiden existerar ju inte i evigheten. Så det handlar ju inte om att man väntar otåligt när man är död på uppståndelsen. Så är det ju inte. Det kan ju vara så att döden kan vara en lång sömn, en vila. Och så när dags för uppståndelsen, då vaknar man upp ur sömnen. Så skulle det kunna vara. Då är det dags för uppståndelsen. Samtidigt finns det ju bibeltexter. Jag tänker Jesus, han talar om den rike mannen och Lazarus till exempel. Då är ju Lazarus fullt medveten när han är i paradiset. Så den bibeltexten tar ju lite emot det då. Så att det man kan fundera lite olika, men vi vet inte riktigt. Vi vet att den som dör i tron på Jesus Kristus är med Jesus och vilar ut tillsammans med honom, är trygg och i säkert förvar. Det vet vi. Det talar Bibeln om. Då kan man fråga sig, varför är uppståndelsen viktig? Och jag ska läsa ett bibelord till. Och det är från första Korinthierbrevet, det 15 kapitlet. Och där lyfter Paulus fram uppståndelsen. 15 kapitlet från 20 versen. Första Korinthierbrevet 15 från 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i turordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under hans fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt över allt. Amen. Det är ett fantastiskt bibelord egentligen. Paulus betonar här uppståndelsen från de döda. Han säger ju att men nu har Kristus uppstått från den döda som den första av de avlidna. Alltså Jesus har gått före. Alltså Jesu uppståndelse var den första. Den var helt unik när han uppstod från de döda. Och det var en bekräftelse på att döden är besegrad när Jesus uppstod i en ny kropp. En ny förhärligad kropp som inte kan förstöras och aldrig kan bli sjuk, aldrig brytas ner. Och det är en himmelsk kropp. Och det är sådana kroppar vi också ska uppstå till en dag. Men ingen har gjort den, det är ju bara Jesus än så länge. Men vi ska också uppstå en dag och få våra kroppar förvandlade. Och sen handlar det om det som Bibeln talar om, himlen. Det finns en teolog som heter Tom Wright, som jag läst lite grann i en bok som heter Ännu bättre. Och han skrev så här, det är bara ett par meningar från den boken här, just om uppståndelsen. Tron på kroppens uppståndelse var en av de två saker som den grekiska läkaren Galenos noterade som utmärkande för de kristna, alltså de första kristna. Tron på kroppens uppståndelse, den var liksom solklar. Det var det man predikade, det man talade om, det man hoppades på, det man längtade efter. Det var oerhört tydligt. Det var, människor var väldigt förvånade överhuvudtaget att man kunde tro så. Men det var väldigt centralt i den kristna kyrkan. Den andra har kanske inte med det att göra egentligen, men det är bara en liten notering. Den andra saken som faktiskt man noterade hos de kristna, det var deras anmärkningsvärda sexuella återhållsamhet. Bara en liten parentes, men intressant. Men det var kroppens uppståndelse som var så oerhört centralt. Och sen säger han så här också, tar man bort berättelsen om Jesu födelse förlorar man bara två kapitel av Matteus evangeliet. Och två av Lukas evangeliet. Men tar man bort uppståndelsen förlorar man hela Nya testamentet och större delen av första århundradets kyrkofäders undervisning. Så viktig var uppståndelsen hos de första kristna. Ja, det är intressant. Jesus var den första som uppstod och vi ska följa efter. Bibeln säger att döden är besegrad genom att Jesus uppstod. Så det var väldigt viktigt med uppståndelsen, kroppsliga uppståndelsen. Döden har inte sista ordet därför att Jesus uppstod. Under det här livet lever vi under den jordiska människans förutsättningar. Vi blir sjuka, vi bryts ner och vi kommer att dö en dag om inte Jesus kommer tillbaks innan. Det är som Bibeln kallar för Adam då. Men i det kommande livet lever vi under den himmelska människans förutsättningar. Jesus Kristus, en ny kropp, en uppståndelsekropp. Och Gud är skapelsens Gud som älskar sin skapelse. Så allt ska bli nytt en dag. Vi ska få nya kroppar, men också en ny himmel och en ny jord, talar Bibeln om. Så vi har en fantastisk framtid som vi går till mötes. Kommer alla till himlen till sist? Kan man också fundera på. Det är ju jättestora frågor. Det här är ju var och en av de här områdena vi har nuddat vid här. Det är ju en predikan var och en för sig, så att säga. Här skulle man ju kunna tala hur länge som helst om. Men jag bara snuddar vid de här tankarna. Gud är den som dömer alla rättvist. Det är viktigt att komma ihåg. Gud är totalt rättvist. Han är 100% rättvist. Den totala rättvisan personifierad. Samtidigt har alla människor ett ansvar för sitt liv inför skaparen. Vi har fått förmågan att välja relationen med Gud. Men Bibeln har inga löften att man per automatik kommer till himlen oavsett hur man levt sitt liv. Inte heller att det finns en andra chans. Det finns inte i Bibeln sådana löften. Men bara Gud vet, och han är absolut rättvis. Och ibland kan man vara bekymrad över det. Man kan tänka på människor. De som inte har hört, till exempel, hört evangelium. Men också människor i sin närhet som kanske inte har kunskap. Och människor, även människor som inte vill tro eller säger att de kan tro. Man funderar ju på det. Och det är, naturligtvis är det någonting som är tungt många gånger. Men det som är skönt att veta mitt i detta, det är att Gud vet allt och han är absolut rättvis till 100%. Så han har allt i sin hand. Människor, vi är inte rättvisa. Vi dömer efter det vi ser. Och det är väldigt lite vi vet om andra människor. Men Gud vet allt. Det kan ju också naturligtvis vara en skrämmande tanke att Gud vet allt. För man kan inte dölja någonting för Gud heller. Men samtidigt är det en oerhörd trygghet att få vila i det att Gud är absolut rättvis. Till sist, det finns en berättelse som jag läste som är väldigt vacker. Den heter Dödens skugga. Och det var en man och pappa. Han har berättat och skrivit om det här. Han var med i en upplevelse när efter begravningen efter hans hustru. Och han hade några små barn också. Och efter begravningen så satt de i bilen på väg hem. Och de var överväldigade av sorg. Speciellt barnen hade jättejobbigt. Och han försökte komma på någonting att trösta dem med. Men det gick inte. Det var som det var omöjligt. Men just då kom en stor flyttbil körande förbi dem. Och skuggan svepte över deras bil. Det var väldigt tydligt. Och den här mannen och pappan, han fick en tanke, så han vände sig till sina barn. Och så sa han så här. Hörni, skulle ni helst vilja bli överkörd av en lastbil eller av lastbilens skugga? Skuggan, såklart, sa barnen, den gör ju inte ont. Vet ni att för 2000 år sedan körde dödens lastbil över Herren Jesus, så att bara dödens skugga kan köra över oss. Amen. Tack Jesus för att vi har fått läsa ditt ord den här söndag förmiddagen, Herre. Vi får påminna oss om vad ditt ord säger. Tack för uppståndelsen, Herre. Tack för hoppet i framtiden. Tack att döden inte är slutet, utan det finns en framtid, en evighet. Och tack att vi får vila i det och känna en förvissning och en trygghet i detta, Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill uppmuntra någon den här söndag förmiddagen, Herre. Kanske någon som sörjer eller någon som känner det tungt, Herre. Tack att du vill lyfta av en börda idag, Herre. Tack att du vill ge livsmod och inspiration att leva vidare, att vandra vidare. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att vi får lägga allt i dina händer, Herre. Tack att vi får äga hoppet, Herre. Hoppet om en framtid, om en evighet, Herre. Det finns så mycket hopplöshet i den här världen. Men tack att vi får peka på hoppet för människor som inte har något hopp, Herre. Tack att vi får visa på vägen genom våra liv. Vi tackar dig för det. Tack att du vill möta oss den här stunden. I Jesu namn. Amen.